En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det sista avsnittet av Sportbladet Allsvenskan säsongen 2025. Vi är färdigspelade. Nils och Makoto, välkomna till studion. Vi ska gå igenom den här säsongen. Vi ska utse årets elva, årets spelare, årets allt möjligt ska vi gå igenom. Men vi måste bara stanna lite grann i den första eller sista omgången som spelades i söndags. För det var rätt rafflande. Vi hade ju en liksom sträckstrid kvar att avhandla. Det blev Degerfors. Hade inte jag trott om vi går tillbaka ett par månader att de skulle lösa nytt kontrakt. Riktiga utbrytarkungar den här säsongen.
Great Escape.
Ett Great Escape på bekostnad. Det har de gjort. Av IFK Norrköping som ju har sjunkit som en sten senaste tiden. De hade ju kunnat åka rätt ur om inte Djurgården hade tagit sig samman. För det fanns ju lite att spela om för Djurgården ändå. Liksom placeringarna spelar ju roll i förlottningar till kuppen och så vidare.
Ja, alltså Djurgården hade ju ändå en fjärde plats att spela om. Och i det där läget, om vi tittar på liksom i pausvilan. Då hade ett AIK som låg under och ja, förlorar mot Halmstad hemma. Det är ju också, hamnade lite i skymundan av allt annat som hände. Men det påverkade i alla fall kampen om plats 4. IFK Göteborg som har alla möjligheter att då komma ikapp. Men Djurgården också som kanske ser en möjlighet att faktiskt ja, vinna och ta den platsen utifrån vad IFK Norrköping skulle göra. Öster leder ändå i paus. Degerfors leder i paus. Och där var det nog många i bortasektionen på Gamla Ullevi som kände att okej, kval kanske inte är så dumt ändå.
Nej.
För de kunde ha åkt rätt ur.
Det var ändå en och annan som hade tagit det där i pauserna. Att ge mig en kvalplats så löser vi det därifrån kanske.
Ja, eller alltså utifrån hur det här laget har agerat senaste tiden. Det är väl första gången på jag vet inte hur länge man förlorar 6 raka matcher i Allsvenskan. Trots att IFK Norrköping har haft historia av vår bottenlag tidigare under 2000-talet, så det är inte ofta man har gjort det, om någonsin.
Jag tror det är första gången.
Till och med där, ja.
Jag kan inte ta gift på det. Men
nej, men det är precis liknande uppgifter som florerat förbi i flödet för mig också, att det här var liksom något historiskt att förlora 6 raka matcher. Och man gör det i sämsta möjliga tillfälle. Det är ju intressant, man har 0-0 i paus mot IFK Göteborg.
Om man spelade för 0-0, det var det som var så märkligt, tycker jag. Martin Falk ställer upp laget väldigt defensivt. Låter IFK Göteborg hålla bollen. Det är väl inte någon slump att IFK Göteborg skulle hålla bollen på hemmaplan. De vill avsluta starkt. De är ett bättre lag än Norrköping. Men jag vet inte. Det kändes negativt. Sen tyckte jag det var intressant att han i paus sa vi har en plan för alla scenarion. Nu utspelas ju andra halvlek så att matchstarten sköts upp för IFK Norrköping, vilket gjorde att de kom igång 10 minuter, 12 minuter senare än de andra matcherna, hade resultat att spela på. Resultaten gick ju till viss del deras väg med tanke på att Djurgården vände. De kunde helt enkelt inte åka rätt ur.
Nej.
Öster kunde inte gå förbi dem. Det fanns ingenting att försvara. Det fanns ju bara någonting att spela för.
Ja.
Norrköping skapade ingenting. Det kom ingen forcering. Och det är väl liksom lite signifikativt för den här säsongen på något sätt. Att, ja, men ryggen mot väggen, liksom, man hänger på repen. Fan, gör någonting. Kom, sprattla till. Gör någonting. Chansa lite framåt.
Det är också, och det händer ingenting. Intressant att man har haft en ganska liksom, ja, vad ska man säga, naivt sätt att spela fotboll hela säsongen och släppte in mål på löpande band och då plötsligt i sista matchen går över till en trebackslinje och ska backa hem. Det skickar ju inte några signaler om att det är liksom frid och fröjd i föreningen.
Nej.
Och jag fastnar också vi på något sätt så här att absolut, jag förstår att Martin Falk är en väldigt lovande tränare med intressanta idéer och hela den biten. Men det är fascinerande hur liksom stort förtroende Norrköpingsledningen verkar ha för honom. Det pratas om att hur man ska lyckas förlänga ett kontrakt, och pratas snarare om att han lämnar på hans premisser, om det då till exempel stämmer det här ryktet om att Mjällby är intresserade av honom att ta över.
Ja, och det är inte det enda ryktet heller, utan det har ju varit
det finns annat som, också, ja, danska klubbar och allt möjligt. Så här. vad är det alla ser i det IFK Norrköping gör? Mm. Och vad är det framförallt IFK Norrköping ser i det IFK Norrköping har gjort den här säsongen? Det är kanske det som är den primära frågan.
Ja, för att hade det här varit nästan vilken annan klubb i IFK Norrköpings storlek som helst, så hade det varit banderoller på läktaren om att avskeda tränare.
Ja, och det har ju blåst kring sådana som Norling och Alm och Glenn Riddersholm tidigare, när de har legat där och nosat kring botten. Norling kanske inte var det för sig, men i alla fall tidigare år har det ju blåst lite kring tränare här. Här känns det ju verkligen som att Falk har varit skyddad från det. Samtidigt så de behöver ju lite lugn och ro det i den här föreningen. Att hålla på att byta tränare var och varannan säsong.
Man har inte haft en sportchef i 7 matcher här i avslutningen. Det ska ju egentligen inte påverka vad de gör på planen. Men samtidigt så, det är inte en välmående klubb. Nej. Som springer ner och ska möta självutnämnda kvalkungarna Örgryte här nu i 2 matcher. Så att det...
ja, man har ju chansen att rädda säsongen fortfarande. För löser man ett allsvenskt kontrakt, då kommer man ändå härifrån med heden i behåll i alla fall. Med livet i behåll på något sätt. Då,
en bra erfarenhet för Falk om inte annat.
att ta med sig till sitt nästa jobb.
Exakt, nej, men det är ju klart, de kan ju gå stärkta ur om det löser kvalet. Men då blir det mer att man vänder blad och blickar vidare mot nästa
men då, åker de ur den här säsongen, då är det ju ett fullständigt praktfiasko. Det kan väl inte beskrivas på något annat
sätt. De har redan gjort sitt sparpaket. Ja, också. Om vi pratar rent ekonomiskt. De menade, det var väl Gylliks där, ordföranden gick ut i en intervju med NT direkt efter den här förlusten senast. Och han sa ju att, försökte förklara till att börja med, att det här är ingen one-man-show där liksom bara han styr allting som händer i klubben, utan massa som är involverade. Men att de har en plan även för när de ska åka ur, de är liksom ekonomiskt bortfall och annat. Men samtidigt, det är en förening i en stad som är ganska kräsen. Alltså, de kallas ju gnällbänken av en anledning. Norrköpingspubliken är inte de som kommer att stå där när det liksom blåser karga vindar i Superettan. Det har vi sett förr. De där publiksiffrorna kommer sjunka drastiskt. Och det gör de redan på att de är ett bottenlag snarare än ett topplag. Så ja, det är inte en förening som skulle må bra av att åka ner en sväng och kika i Superettan.
Nej, ibland säger man ju det lite slentrianmässigt att de här skulle må bra av att börja om. Men det tror jag inte Norrköping... skulle. Ja. Apropå den intervjun vill jag bara nämna att han kastade också tidigare sportchefen Magni Fanberg lite under bussen där när han nämnde att de ville ju göra värvningar i somras, men det blev inte av på grund av jag tror han sa olika skäl kopplat till den tidigare sportchefen.
Ja, eller sen vill han inte gå in närmare på det, och det ska han väl inte göra här och nu, men det är inte liksom, det är inte förtroendeingivande som pågår där inför det som komma skall.
Nej, så är det.
Nej.
Det blir spännande kvar.
Det blir väldigt spännande.
På andra sidan får man ju lägga till här också att den andra kamratföreningen gör ju en kanonsäsong som de avslutar med seger här. Gurra Svensson får ett fint avtackning. De löser en fjärde plats som kan ge Europaspel. Det är ju överall förväntan för Blåvitt.
Och jättebra jobb av Stefan Billborn och Jocke Björklund.
Verkligen.
Company. Och så Öster trillar ur här då på grund av förlusten mot Djurgården. Som du nämnde, tog ledningen. Men i andra halvlek, de släpper in för billiga mål. Robin Wallinder, som jag tycker varit väldigt bra i år, gör ju ett ganska svagt ingripande på 2-1-målet. Är det där. Patrik Åslunds långskott.
Det är inte där det faller.
Nej, inte i den här omgången de åker ur. Eller jo, det är det ju. Men det är inte här deras säsong fallerar, så att säga.
Nej, men nyckelmatchen för dem var ju förlusten mot Degerfors. Ja. Såklart. Det var där det vände. Vi lämnar den här sista omgången då, så tittar vi lite över hela säsongen. Jag tyckte vi skulle börja med att ta ut en säsongens elva. Vi diskuterade lite igår här vilken formation vi skulle välja. Jag är ju liksom konservativ på det sättet. Jag gillar att ta ut elvor i 4-4-2, även om väldigt lag spelar 4-4-2 nu för tiden. Men det känns ju inte mer än rätt att vi tar ut ett lag i den formationen som faktiskt har satt störst avtryck på den här säsongen. Nämligen Mjällbys 3-4-1-2, eller vad ska vi kalla den?
3-4-3 skulle jag nog kalla den snarare, med yttrar där.
Ja. Framförallt att det är 2 wingbacks, det är väl det
vi måste ha med wingbacks när vi tar ut säsongen.
Det är lite skitsamma hur det ser ut längre fram, men
Vi skohornar där beroende på vad vi tar ut. Kan vi bara komma överens direkt om att vi har 2 wingbacks då?
Det gör vi.
Absolut. Jag tycker det är
nej, alltså vilka två wingbacks?
Ja, men det är väl ingen snack om saken.
Herman Johansson och Elliot Straud,
kommer dit. Vi måste börja bakifrån. Man börjar alltid med målvakten när man tar ut.
Ja, men alla vet ju det här.
Ja, men vi kommer dit. Ta det nu. Jag blir förvirrad om vi går liksom, hoppar i mina papper där.
Ingen 4-4-2. Börjar med wingbacks.
Liksom. Inget bra det här. Ja, vi börjar med målvakt. Och, ja men... Vi har ju en som har tagit ett stort kliv den här säsongen. Han kommer ta ett kliv ner till Italien. Han har tagit kliv in i landslaget. Han heter Noel Törnqvist.
Jättegiven.
Han har vunnit SM-guld. Han har varit allsvenskans bästa målvakt den här säsongen. Ganska mycket bra målvakter ändå den här säsongen, tycker jag. Det finns många som... En annan säsong när vi inte hade haft...
Liksom, Noel Törnqvist.
Noel Törnqvist och Mjällby som har gjort det de har gjort, så hade det varit ganska hård konkurrens om den här posten.
Alltså, Bichesari förtjänar en honorable mention, såklart. Werner Hans första halva säsongen förtjänar det också, men såklart att det är Törnqvist som ska stå i mål. Ja,
han är jättegiven där.
Ja, verkligen. Vi ska då hitta en trebackslinje. Även där tror jag att vi kommer hitta en del namn på listelandet att plocka, men kanske inte bara.
Frågan är vilka namn på listelandet.
Ja, precis. Där finns det ett gäng att välja mellan. Men om vi börjar med någon som inte är från listelandet då, så vill jag välja ut Viktor Eriksson här i Hammarby. Han var ju brutalt bra under våren och blev ju uttagen i landslaget också. Sen var det väl Boda, va? Hans lagkamrat som kallade honom för allsvenskans bästa mittback genom alla tider.
Åh, nej.
Och det borde han inte gjort, för efter det så tappade han formen lite där under sommaren. Men sen tycker jag att han hittar tillbaka och var ju bra under hösten också. Jag tycker att Viktor Eriksson ska vara med.
Jag instämmer helt och hållet att Viktor Eriksson är väl den som ska liksom smyga sig in i liksom det listerländska försvaret här. Sen, så att det behöver vi inte diskutera mer. Det han har gjort sig självt på något sätt, tycker han har varit helt fenomenal i hjärtat av Hammarby-försvaret. Och han förtjänar sin plats där utifrån också, att Hammarby är det lag som... utmana Mjällby hela vägen in i kaklet, gör de nu inte, men i alla fall en bit in på säsongen.
De är ju den solklara tvåan.
Ja, och de ska vara representerade i den här elvan och kommer vara det med fler spelare. Sen är ju frågan vem man ska ta in från Mjällby-försvaret. Jag landar någonstans i en Norén. Jag överväger en Nick Ball. Om man inte tänker så långt tillbaka i tiden så hamnar ju Tom Pettersson och hans mål där, men samtidigt så säger jag väl Norén om jag bara ska välja en.
Jag är ju inne på de två förstnämnda du sa där. Iqbal och Norén. De tycker jag över hela året har varit de bästa. Liksom. Tom Pettersson, jättebra under hösten. Avgörande mål och så vidare. Men de två har varit bäst.
Så det inser man att en sån som Tom Pettersson betyder också väldigt mycket annat för laget också, i sin personlighet, sin rutin. Alltså att han, i man pratar om omklädningsrumsspelare, jag tror att Tom Pettersson är oerhört viktig för det där omklädningsrummet.
Det är flera som har nämnt det, att han kom, när han kom in till Mjällby så ville han få in en mer vinnarkultur, att vi ska liksom inte vara nöjda med att vara i mitten utan, eller botten för den delen, vi ska upp och sikta liksom. Så jag tror han, som du säger, varit jätteviktig.
Men om vi ska ha Viktor Eriksson i hjärtat av försvaret, då kanske det är Tom Petterssons plats som på något sätt tappas där då, att vi får ha Norén Iqbal på varsin sida av honom.
Jag tycker Iqbal är given för mig. Jag tycker han har varit riktigt, riktigt bra. Pakistanska landslagskaptenen.
Och Norén blev ju också uttagen i landslaget.
Är det något annat som vi har glömt bort som kan in och ändå spekulera om att flytta på lite Mjällby-folk där? Alltså
I AIK har ju Benkovic varit rätt bra, men jag tycker
jag skulle nästan säga snarare, vad heter det, Sotirios Papagiannopoulos, om man ska ta någon från AIK, men
ja, jag tycker nytt förlängt
kontrakt.
Inte riktigt på nivån.
Jag tycker inte de ska in i den här.
Och Pontus Jansson landar i så här samma diskussion på något vis.
Det känns fel att ta ut Pontus Jansson en sån här säsong, även om han har ju såklart varit väldigt, väldigt bra, och han är alltså i någon slags större diskussion såklart en av allsvenskans allra bästa mittbackar, kanske den allra bästa mittbacken i ligan. Men det här har inte varit Malmö säsong. Det har inte varit hans säsong heller. Han har inte liksom...
Då har ju han varit kanske Malmös bästa spelare. Även om han har missat en del matcher också, så liksom högst nivå har ju...
Ska Frej Gais in? Eller möjligtvis Ågren i Gais, någon av dem?
Möjligt, men jag tycker inte de petar någon av de spelarna vi nämnt faktiskt.
Nej, vi kör på det.
Jag är rätt nöjd med den där trebacken.
Vi kör på den trebacken.
Ska vi bara riva av wingbacksen då? Vi vet ju vilka som ska in där.
Vi spoilade det här tidigare.
Vi spoilade.
Ja, men alla fattar väl att det är dem?
Ja, alla fattar att det är dem. De har spoilat den här elvan genom sitt spel under hela
tiden. Det är deras fel att vi har den här formationen till att börja med.
Ja, men det är ju liksom, så.
Ja, vad finns det ens att säga om Straud?
Sen kan man i och för sig, så här, Straud har ju utgått i den högre positionen till vänster i ganska många matcher. Så att
han har ju lirat tia några matcher och han har varit...
Ska vi flytta upp honom i banan? Nej.
Nej, det ska vi inte, för det finns andra spelare som måste in där.
Vi skulle kunna skohorna in Keita Kosugi annars på vänster wing.
Varför vill ha in Keita Kosugi där då? Mm.
Nej, jag tycker Herman Johansson...
Precis, men kanske nämna någon högerback och vänsterback som bara känns liksom... förtjänar att nämnas. Nu gjorde du det.
Shaquille Pinas skulle jag väl säga förtjänar verkligen att nämnas i sammanhanget, även om man lämnade under sommaren, som var strålande under våren. Och...
Kim Hellberg har ju öst beröm över honom och sagt att det är den bästa spelaren han har tränat vid något tillfälle och sagt att det är allsvenskans bästa vänsterback och så vidare.
Det är en väldigt bra fotbollsspelare, så att han är ju verkligen liksom nära ändå, men det är svårt att plocka bort Straud.
Ja, han låg ju liksom
speciellt,
i...
Speciellt när han inte har spelat hela säsongen.
Nej, alltså, precis. Han lämnade
i somras. Men det är också imponerande av honom. Det är också... ledaregenskaper på honom som man märker på planen, att han är ju väl, han hörs och syns och han tar mycket ansvar. Han är
stämningshöjare i gruppen, var han också. Han var ju otroligt omtyckt av liksom lagkamrater och annat. Det är uppfattningen jag har fått i alla fall.
Bland högerbackar då, har vi någon som förtjänar att nämnas? Krillar inte av jättebra.
Nej, det är,
alltså, så här,
det
Skoglund har varit ganska, alltså, han har ju varit bra, men ganska ojämn tycker jag i Bayern. Han har ju
Skål har haft en bra höst tycker jag, men jag tycker inte den ingår liksom i våren i åtanke.
Ja, det går ju inte att... Det går ju
Wengberg
inte
har gjort ett stabilt jobb.
Verkligen, guys, verkligen. Så. Men det går ju inte att utmana Herman Johansson på den positionen i den här elvan, i den här uppställningen. Så är det ju
given. Bara.
Ja. En mittfälts två, tre, vad ska vi säga, vad ska vi kalla det? Tvåa då.
Bero på vad vi får ut framme lite. Mm. Och det här blir ju lite rörigt för att...
Leo Valta ska in i alla fall.
Ja, alltså,
det går inte att säga något annat.
Men det finns ju två stycken poängmaskiner på mittfältet där som jag tjuvkikar lite på din elva som du skickade till mig igår.
Jag skickade ett förslag igår som Makoto verkligen inte ville
Nej, men jag ville bli överraskad här och nu.
Ja, och jag köper det. Det ger mig något namn här.
Jag sitter och funderar, räknar vi in Besara på mitten?
Ja,
då ska ju Besara vara där.
Ja, men
det tycker jag är liksom mer... Sen blir det ju svårt, det är väldigt många spelare vi måste liksom välja mellan här. Valta håller jag helt med om att han förtjänar att vara i en sån elva, men det går ju att lyfta en spelare som absolut bara ett halvår, men Röjker. De bara förändrar hela deras sätt att spela, eller som Jakob Bergström uttryckte det, sminkade över grisen när han kom in och hjälpte dem att liksom börja spela fotboll. Men såklart att utöver en hel säsong där Valta har gjort för Sirius och poängskörden han har haft och kvaliteten han har hållit, så Valta, Besara, det är inte nog det mest balanserade mittfältet vi har sett i mannaminne, men det får väl bli det, en målrik säsong som denna.
Ja, vi kör full fart framåt där helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men det finns ju också en sån som jag har varit imponerad som Bodri.
Bodri ska också diskuteras tycker jag.
Men det är så, vem ska han peta då? Det är liksom...
Jag tycker inte att han petar någon utav de två. Röjker var ju kanske bäst i serien när han lämnade. Ja. Men jag tycker inte, han gjorde 12 matcher tror jag, eller 14 matcher. Jag tycker inte han ska, jag ser hellre att vi tar spelare som vårt hela året.
Marcus Karlsson och Tetsvalde Tekki är två spelare som också liksom nämns lite för sällan i de här sammanhangen, men borde nämnas utifrån det grundspel som ändå Hammarby har visat den här säsongen.
Och det är så här, jag menar, i början på säsongen hade vi typ Hugo Rosengren som ju var
Otto Rosengren
fantastiskt bra i Malmö. Men där har ju hela laget liksom bara tagit kliv tillbaka under hösten som gör dem outtagbara.
Exakt. Aaron Tjongvaj hade vi nog plockat in efter en vår på ett sånt här mittfält. Du har fått lite mer balans också.
Inte efter hans höst, tyvärr.
Nej.
Men jag hör dig. Och sen...
Jag menar, en sån som Saletros också är ju såklart jätteviktig för AIK. Liksom, men...
Även där en sämre höst. Men då kan väl Jesper Gustafsson, som inte får så mycket rubriker, han kan väl få liksom nämnas i ett sånt här...
Det tycker jag han ska absolut göra också.
Det är jobbet han gör.
Ja, och han har varit väldigt viktig också med kaptenens bindel på arm och all tid han har spenderat, men nej, Besara Valta va?
Ja, så blir det. Och där framme då? Det är tre spelare kvar.
Ja. Tre spelare kvar. Men vi har ju en landslagsspelare, inte minst, som vi kanske måste nämna, så här Gustav Lundgren, som ska petas in på ett eller annat sätt här i den anfallstrean, eller? Mm.
Ja, till höger då tänker vi då.
Ja, eller som tia. För det är ju två spelare som inte nämnts längst fram som...
Ja, men vi har ju en av de här som fick utgå till vänster innan det lossnade för honom i form av August Priske, tänker jag.
Ja, just det. Jag tänker så. Ja, då kan ju Lundgren spela till höger då.
Vi kör väl Priske i sin vänsterroll som Honkavaara trodde skulle bli något i början av säsongen.
Ja. Gustav Lundgren till höger och sen så måste vi ta ut Diabate. Ja.
Han vinner skytteligan tillsammans med Priske. Ja.
Grejen är ju, det är väldigt intressant att i många så här statistikappar så har ju Diabate vunnit skytteligan på egen hand. Och det är för det finns ett mål som räknas som ett självmål i svensk fotboll. Alltså, ja.
Och jag såg det här målet igår, tror jag det såg det flimra förbi i flödet, och det ska ju vara självmål. Alltså, den bollen är ju på väg ut till inkast. Var det Degerfors de mötte?
Ja, men det var den här rensningen på mållinjen. Eller
ja, liksom. Men han är ju liksom på kortsidan och skjuter in bollen i mitten. Ja. Och så jag tycker det ska vara självmål. Ja,
om bollen är på väg över linjen, vilket jag tycker ändå ser ut som den gör, då ska det räknas som att det inte är ett självmål. Så att den där är lurig.
Du ger Diabate skytteliga titeln här.
Jag vet inte riktigt om jag gör det här, men jag tycker det är alltid intressant.
Det är det du gör i sådana fall.
Om jag tycker, men samtidigt liksom, man får ju gå på officiella statistiken. Och det är ju Svenska fotbollsförbundets officiella statistik vi får utgå från.
För det är ju intressant att det står olika beroende på vad man kollar.
Ja, in i de här vanliga apparna så då är Diabate skytteliga vinnare.
Kanske ökar priset då på honom. Om det är någon scouter som använder LiveScore-appar och så vidare, så ser de att han...
Igen, vi har inte ens diskuterat Priske, vilket är... Vi bara stoppar in honom där och han är ju given. Men det är samma sak. Skulle vi ta ut den här elvan i juli, då hade vi inte haft Priske med.
Hade han inte med den här elvan, kan jag säga.
Då hade han varit väldigt långt ifrån den. Det är ju en enormt stark, alltså en upphämtning för hela Djurgården, måste vi säga. Djurgården har väl varit, ja, med undantag kanske för Mjällby då, hela allsvenskans bästa lag från augusti och framåt.
Priskes första mål, han gjorde i maj då, gjorde han två mål. Sen från juli och framåt så gör han alltså 16 mål. Så det är ju, och det hänger mycket ihop med det som Makoto var inne på. Han spelar ju vänsterytter de flesta matcherna under våren.
Tokmak som falsk nia på något vänster. Och det var inte riktigt en liksom, kombination som funkar. Jag fattar ju vad Honkavaara vill ha ut av det, med någon sorts kraft som kommer in från kanterna. Men sen Priske, poletten trillade ju ner när han fick spela centralt. Ja. Mm. Då blev han plötsligt precis den spelare som Djurgården hade hoppats han skulle bli, om inte mer än så. Mm. Så nej.
Jag minns att han skapade oerhört mycket såna här 40% chanser liksom, där, även när han spelade på kanten. Mm. Att det vart liksom inte de där supertydliga målchanserna. Mm. Att det vart väldigt låg ineffektivitet på alla anfall. Mm. Och så plötsligt så blev de där 40%arna till liksom 60-70%, och då började de sitta liksom.
Och så märker man ju det så fort en anfallare kom in i ett flow. Det såg man ju Diabate i våras. Ja. Alltså allt sitter ju. Ja. Diabate var ju, alltså han och hela Västerås var ju hopplösa förra året när de missade helt galna chanser. Men sen när du väl får det där självförtroendet, då sitter det.
Ja, men det blir de tre, va? Eller är det något annat som vi...
Jag har säkert glömt något namn här, men det är väl de. Man kan väl nämna alltså, någon mer i Hammarby kanske. Paulus Abraham gör en jättebra höst, men var ju alldeles för svag.
Då är Tonekt i närmare på vad han gjorde under våren. Och tar en vänsterytterposition, om vi säger så. Han var ju liksom ligans bästa dribbler, och sen efter det så har Montader Majed varit ligans bästa dribbler.
Världens bästa dribbler.
Ja, just det, enligt statistiken. Ja. Bättre än Jamal som dök upp. Nej, men det är ju också honorable mentions på dem. Ja. Tokmak, går vi att slänga in honorable mention på vad han har gjort under hösten också. Mm.
Men samma där, lite för ojämnt över hela året.
Då är det nog mer för också att om vi ska ta bort någon av de tre skohorna in Bodri på något sätt.
Ja. Och det, man kan väl nämna lite blåvittspelare ändå. De ska inte
Fenger, in i, Fenger och Heinz ska in. Ja.
De ska inte in i elvan, men de måste ju ändå...
De måste verkligen nämnas.
De sitter på bänken.
Ja, exakt. Redo att
precis,
hoppa in där.
Tillsammans med Bodri.
Bodri, Heinz och Fenger har sin plats på bänken, skulle jag säga.
Mm. Kan förändra en matchbild.
Ja. Förändra ett lag, skulle jag säga, till och med att Fenger och Heinz har gjort utifrån hur lyckade. Men det kanske vi kommer in på sen.
Men där hade vi väl 11 då. Jag hoppas ni har suttit med penna och papper och skrivit ner vad vi har sagt här. För det var många namn som kastades ut. Så att,
ingen nämnde, ingen glömde, inte ett uttryck man kan använda här.
Nej, precis. det var 11. Vi måste utnämna en då, årets spelare. Vem har varit Allsvenskans bästa spelare säsongen 2025? Jag tycker det finns ett namn som vi har pratat en del om alldeles nyss. Just med tanke på att han har spelat flera olika positioner, han har fått anpassa sig lite efter att Röjkjär försvann, och det är Stroud, tycker jag.
Som, jaha, du landar där.
Ja, som har varit liksom en konstant. Han har spelat wingback, han har spelat centralt, han har spelat anfallare, och han har liksom gjort det i stort sett precis lika bra vart han än har spelat.
Jag säger att om vi ska landa i en från guldlaget, då är det ju Noel Törnqvist.
Jag landade också i Noel faktiskt. Så här, det är klart man kan säga Besara efter det han har
förstås gjort för Hammarby. Det var de två jag stod mellan,
men
i huvudet.
Men jag säger ändå Törnqvist sett till vilken betydelse han har gjort. För Mjällby släppte in 18 mål på 30 matcher och de vinner Allsvenskan i så överlägsen stil. Ja, jag säger Törnqvist.
Toppar liksom räddning.
Jag är också för att ta ut en målvakt som årets spelare, för det händer ju så sällan liksom att vi gör det.
Ja, men han har ju räddat poäng för dem på ett otroligt sätt. De gånger som det här liksom otroligt starka försvaret har släppt igenom, så har Törnqvist varit där och han har ju liksom satt ihop det här på ett strålande vis. Så att jag gillar ju att ta ut en årets spelare från laget som vinner.
Jo, men det vill man ju absolut.
Man vill göra det.
När de slår poängrekord och de är liksom så överlägset
laget. Men köper jag dem som argumenterar för Nahir Besara utifrån vad han har betytt för Hammarby och vad han har gjort och allting. Det köper jag helt och hållet, de som har Besara som etta där. Men jag landar på Törnqvist ändå.
Ja. Årets genombrott.
Noel Törnqvist skulle jag på säga.
Nej, men Priske ska jag väl säga då. För han under hösten i fjol gjorde han inte ett enda mål. Det var kanske 10 matcher, lite inhopp och sådär. Under våren, han sprang runt där på vänsterkanten som vi sa. Och få den utväxlingen nu i hösten, det tycker jag är värt ett årets genombrott.
Instämmer. Sitter och tänker om Bodrien, sån som liksom också är så här genombrottsmässigt.
Absolut.
Men nej, Priske är verkligen genombrott. Det är verkligen så att poletten trillar ner. Man har sett den här potentialen, eller vissa har sett den här potentialen i alla fall, och tänkt att det krävs bara lite. Att det ska
och vissa såg inte alls
vissa
någonting.
Menar ju på att vad är det här?
Ja, liksom? Vad har Bosse hittat nu? Ja. Liksom? Och så
det var ju många som reagerade, ganska många som reagerade så i början, och sen han hittade någonting ganska bra. Och det
man säger.
Nej, jag tycker Priske är årets genombrott.
Årets bästa värvning.
Ja du, jo men det är en såklart tycker jag.
Är det?
Diabate.
Ja just det, han är värvad ja.
Du hämtar honom från Västerås. Ett
målsumparen
mål,
Diabate.
Ett mål på 20 matcher gjorde han i fjol. Och så nu går han och vinner skytteligan.
Ja, det är absolut. Sen kan man ju också vända åt andra hållet liksom, att Mjällby plockar in Norén på fri transfer rakt in i försvaret. Det är en liksom värvning som sticker ut på alla sätt och vis. Om man ska kanske nämna en annan del av tabellen lite, alltså Vukojevic som kommer in i Degerfors och är högst bidragande till att de faktiskt räddar det här kontraktet.
Där snackar vi impact.
Ja, impact-värvning som var precis vad de behövde, som jag tycker absolut ska nämnas i sammanhanget. Jag tycker Max Fenger ska nämnas i sammanhanget.
Jag tycker Heinz även i det.
Heinz, absolut. Absolut.
Det betyder jättemycket för Blåvitt.
Ja, men Fenger på något sätt satte ju också tonen under våren. Vi har ju ett Blåvitt som har liksom lidit ganska många år. Fenger kommer in för en liksom väldigt liten summa, gör otrolig skillnad från början i bara sättet han är, sättet han liksom, närvaron på planen, målen, betydelsen. Absolut att Heinz har varit en klart bättre spelare under hösten, men sättet Fenger kom in där och på något sätt hjälpte till att förändra dynamiken och liksom kravbilden på kamratgården, det tycker jag ändå gör att jag hade ju Fenger i mitt huvud inför det här på något sätt. Diabate köper jag, han vinner skytteligan, du värvar in honom, kanon. Men Gais var ett ganska välfungerande lag även innan. Och jag tycker att det är liksom sättet att förändra ett lag, då landar liksom Fenger och Vukojevic på något sätt högre för mig i just årets värvning.
Vukojevic tycker jag är kul, med tanke på att han kom under säsongen också och fick en sån enorm betydelse, eller avgörande betydelse för att genomföra den här utbrytningen från bottenträsket som de faktiskt lyckas med.
Nej, det såg ju eländigt ut på Degerfors där. Liksom. Det är ju ingenting som talade för dem egentligen. Nej. Men och då kan man också nämna så här, Daniel Sundgren och att de lånar in Kasper Karlsson och så här, Patrik Werner och Sean Sabetkar där, sportcheferna i Degerfors, de gjorde ju verkligen ett bra jobb under sommaren.
Först tänkte man, vad är det de har hittat på? Men sen är det facit i hand, de har ju ett väldigt bra jobb.
Som du var inne på förut, de har gjort det här tidigare. Det är inte första gången de räddar sig kvar i sista omgången.
Okej, vem väljer vi då?
Jag säger Diabate.
Du säger Diabate.
Jag landar nog i Fenger.
Ja.
Mm. Vad säger du?
Nej, ni måste inte komma överens. Nej, men jag,
vi ska inte komma överens om en.
Säger jag Vukovic.
Ja, okej.
Okay. Det är kul att tycka lite olika.
Sämsta värvningen då? Mm. Nu börjar vi luta den här utnämningen till att bli lite mer. Vi lämnar liksom hyllningarna lite.
Nu gör vi det som blir rubriken ut.
Nu kliver vi över i det som folk brukar tycka är allra roligast att lyssna på. Och prata om.
Vi hör Makotos motivering här nu.
Eller, jag satt och funderade. Är det en Sigurdsson? Är det en, måste ha en shout där? Är det en Simon Olsson? Är det en Bryce Wembamgon som vi knappt sett i Häcken? Liksom?
Ska vi kasta vår kollega Per Boman under bussen? Alla de här tre namnen tror jag låg väldigt, väldigt högt på årets bästa nyförvärv.
Ja, inför så kändes de ju som det.
Och till Bomans försvar så höll ju jag dem väldigt, väldigt.
Men jag landar ändå i Zakaria Szabo. För Djurgården var i fullskalig kris och panik i det här läget. De behövde få in en forward, det var allt möjligt. Det var lite rörigt, jobbigt fönster att hantera för dem överhuvudtaget. De värvar in honom för väldigt mycket pengar i ren och skär panik. Mm. Och han lyckas inte överhuvudtaget motsvara förväntningarna. Vilket är tråkigt för honom givetvis. Det finns liksom potential och grund, men som värvning för dem hur det blev. Nej, det var verkligen inte lyckat. Så jag tror jag landade i det.
Mm. Ja, jag tror det är en av Djurgårdens absolut dyraste värvningar genom alla tider. Och det gjorde de ännu dyrare under sommaren i Mikael Andersson. Då.
Han har ju varit bättre, lyckad.
Ja, exakt. Men Szabo, han skulle ju ersätta Hymmet. Så blev det inte.
Nej, det kan man inte riktigt.
Sen räddas ju i och för sig dem av att Priske gör det han gör, så att det blir inte lika kännbar den värvningsloppen. Och då kanske man ska slänga in Arnold Sigurdsson till exempel. Som inte all... Men där finns det ju också så här, på något sätt fysiska bekymmer och annat som liksom har stoppat dem. Och han kom på fri transfer.
Ja. Jag vet att vissa som hävdar att när en spelare varit skadad och så vidare, då kan man liksom inte kalla det för en dålig värvning. Men det tycker inte jag riktigt. Alltså vadå?
Availability is the best ability.
Ja, exakt. Och där Sigurdsson med de förväntningarna han hade på sig, så tycker jag.
Men också alltid, alltså det som ändå tycker jag påverkar är att han värvades också med brassklappen att han är skadebenägen. Han kommer från skada.
Exakt.
Det här kan bli bra om man får vara skadefri. Det fick han inte vara.
Nej, det gör att jag inte tycker att den ska vara topp.
Det är sant. Man visste ju att det fanns en osäkerhet där kring hans.
Alltså om man tar man in någon för att liksom... man lägger alla ägg i den korgen och den spelaren går sönder. Ja, men då är det ju liksom mer ett fiasko. Här fanns den här brassklappen på något sätt med. Robin Olsen kom för rätt så stora pengar i sommar, har inte rosat marknaden direkt.
Nej, där har de ju hamnat en lurig sits i och med att Elborg har ju imponerat när han spelat. Men
Olsen sitter på ett ganska rejält, dyrt, långt kontrakt.
Så är det. Men han, årets sämsta värvning tycker jag är hårt. Det är klart man kan bolla upp hans namn.
Man kan nämna honom.
Vi hade gjort en flop 11 också. Ja, han kanske varit aktuell för
målvaktsposten.
Möjligtvis.
Precis.
Men vem har du då?
Jag tänkte Sigurdsson, men jag hör ju era argument där kring det var ju inte glasklart kring hans fysiska status inför.
Nej.
Men Szabo, jag skriver under på den faktiskt. Mm.
Ja. Vi tar oss tillbaka lite mer positivt då. Årets match kan ju vara båda delarna. Måste inte alltid vara någonting positivt. Jag vet vilken som jag tyckte var årets match. Och det var när Mjällby åkte till Malmö och fullständigt rullade ut de regerande mästarna och på något sätt satte ner foten och sa till resten av ligan, vet ni vad, det är vi som kommer vinna det här och vi kommer göra det med stil.
Jag hade den som min tvåa faktiskt på listan. För det var ju inför den matchen, jag tror Malmö låg 10 poäng bakom eller något sånt. Men det var ändå lite så här,
Ja, men här var, nu ska Malmö plugga.
Jag tror jag inte att det var så mycket. Så det kanske var typ 7-8 poäng. Ja, och det var så här, vi tar de 3 poäng här. Det är som en 6-poängsmatch. Ja, men då är de 5 poäng bakom. Ja, ja. Och sånt. Ja. Då kommer det liksom lossna. Och sen, men de har hemmaplan. Mm. De har, tror jag för mig att de kom från ett par hyfsade resultat. Med liksom, visst mot
det var
lite
också,
sämre motstånd.
Om då kanske FCK-smällen där var, om den var efter då. För den var i samma veva, minns jag.
Ja, precis. Men, var det här mellan FCK-matcherna till och med?
Så kanske det var.
Att de hade den här 0-0-matchen mot FCK i veckan. Och sen kom Mjällby. Alltså de kör ju bara över Malmö i den matchen.
Det gjorde FCK efter det också.
Otroligt imponerande. Ja, de var there for the taking med facit i hand. Men
det var där någonstans många på lätten trilla ner att Mjällby kommer vinna. Ja.
Framförallt var det en av de värsta veckorna i Malmö FFs nutida historia. Ja,
det var ju precis så. 0-0 hade de där mitt i veckan och så 1-3 mot Mjällby och så några dagar senare 0-5 mot FCK.
Jag har en helt annan årets match. Och den är inte samma vikt för någon titelstrid utan liksom en matchen i sig snarare. Utspelat på Grimsta av alla platser. BP, IFK Norrköping 6-4.
Just det. Stod 1-4 va?
Ja, det gjorde det. IFK Norrköping ledde med 4-1. Gjorde mål i varje anfall och sen så vände BP på steken, tar 1-4 till 6-4. Och det här är ju väldigt talande för hela bottenstriden och säsongen.
Symboliskt på något sätt.
Ja, IFK Norrköping som i läget ledning 1-4 mot Brommapojkarna inte backar hem, inte börjar liksom riskminimera, utan fortsätter att spela med väldigt hög risk och ytor bakåt. Ja. Och BP med Viktor Lind, tidigare IFK Norrköping spelaren Viktor Lind också, tackar och tar emot i den här matchen. Viktor Lind ska väl läggas in i bästa värvning i kategorin också, kanske, för övrigt, tycker jag.
Jättebra.
Utifrån hur lite de värvar honom för och vad han åstadkommit för BP. Men 6-4, det säger sig självt, resultatet. Men också, i slutändan är det 2 poäng som skiljer IFK Norrköping och Brommapojkarna i tabellen.
Mm. Jag tänkte på det också. Jag har fått så mycket skit för att jag har utmålat BK Häcken som ett fiaskolag. Fått skäll för de har med sanning gått bra, vunnit kuppen. Och gått
jo, men i allsvensk kontext kan ju inte BK Häcken vara nöjda med vad de
har åstadkommit. Nej, det är det jag har fått. Jag har nämnt det så jag har fått skäll. Av både Micke Stare och Disco. men då kan man också, då skulle jag faktiskt slänga in Silas Andersen också som en av
värvningarna
i år.
Verkligen,
för att det är ju en...
Han var solklar etta i våras.
Ja. En profil, får vi verkligen kalla honom. Nu blir han väl inte kvar då, över vintern kan vi misstänka.
Det stämmer så. Att Arsenal har ryktats kolla på honom.
Jag undrar hur noga de kollar med deras scouting.
De bygger nog mest databas, tror jag.
Ja, vi får se. Jag ville bara kasta in
det. Det är helt rätt
med
att
med
göra.
Med all rätt.
Ja.
Okay, ja,
men vem är ettan på din lista då?
Det är en match från Borås Arena i somras faktiskt. Och det är inte heller något med någon titelstrid att göra. Men Göteborg leder med 3-1.
Såklart.
Ja. Johan Larsson, den här liksom ratade Elfsborgs ikon av Hiljemark, får hoppa in i matchen. Och han gör ju, han har bara tilldelats 2 mål, men han gör ju ett hattrick i matchen. Och de både kvitterar i 93, avgör i 95. Det var en häftig match faktiskt.
Det är sant. Den matchen är ju också, alltså med just att det är Johan Larsson som kommer in i sin sista säsong.
Att det är, ja, det är ändå lite känsligt mellan han och Hiljemark, får man väl säga, i det läget också.
Det är också ett derby till viss del,
ja,
det här.
Det är ju ett rivalmöte.
Ja,
håller jag som högst faktiskt.
Jag vänder kappan och stöttar Johan Larsson ögonblicket som årets match.
Ja, då köper vi den. Okej, vi lämnar lite planen nu då, eller det som har hänt runt omkring. Allsvenskan är ju väldigt mycket mer än fotboll som spelas. Vilken är den största skandalen runt Allsvenskan den här säsongen? Det brukar alltid finnas en del skandaler.
Så är det.
Det finns en som sticker ut lite grann. Du påminner oss om den i för snacket här. Det var ju så pass länge sedan, jag hade faktiskt glömt bort den.
Ja, men jag hade faktiskt också glömt bort den, så började jag kolla tillbaka lite i arkivet, se vad jag hittade. Och det är ju såklart när en supporter sprang in på planen på Gamla Ullevi när Göteborg tog emot Öster och slog till Österbacken där, Sebastian Starke Hedlund. Det var ju
verkligen såhär, just det är samma säsong som vi sitter och tittar på nu.
Det känns som en evighet.
Ja.
Men det är ju en solklar skandal.
Ja, den är, går inte.
Nej, den är svår att argumentera bort, för det där är liksom, det bryter mot alla möjliga liksom gränser.
Ja.
Så att den, man kan lyfta maskering, förbud hit och dit och allt möjligt om man vill, men jag tycker för mig är det där också.
Mm.
Det är svårt att toppa den.
Det kan vi väl nämna, det här haveriet som blev...
Maskeringsförbudet.
Men, det var ju någon form av humor i det i slutändan också, på att alla så hade maskerad på läktarna.
Det var lite roligt.
Det var ju inte kanske inte så mycket skandal. Det var ett fiasko. Ett fiasko för polisen, får vi verkligen säga.
Men, exakt.
Men en liten seger för supporterna i slutändan, som ju hade maskerad på läktaren och visade att de kunde ta den här konflikten med en större ro och mer klackspark än polisen kunde.
Mm. Nej, det var överlag, det ska jag inte säga allt, några var säkert över gränsen, men överlag var det ändå så här med glimten i ögat och liksom rätt sida, att liksom, vad heter det, protester och så vidare. Så det var, ja.
Det har väl varit en väldigt fin supportersäsong generellt.
Kom ut igår att det är publikrekord i svensk elitfotboll, både Allsvenskan och Superettan. Aldrig haft högre publiksnitt. Så ja, det har ju varit. Och AIK slog ett skandinaviskt publikrekord. De tog den för FCK då.
Tänk hur mycket folk AIK alltså skulle ha om de spelar en riktigt progressiv underhållande fotboll.
Tänk
också
grej.
Jag fick att nog många AIK-are hoppas på att de ska spela lite roligare än vad de kanske har gjort stundtals den här
säsongen. Så är det tvärtom, att när de börjar spela rolig fotboll då
flyr publiken.
Vi får väl se när vi kliver ut härifrån, så kanske vi har en ny man vid rodret där.
Jag tror inte vi har fått in en ny man vid rodret möjligtvis, men potentiellt så kanske de inte har någon man vid rodret.
Posten kanske är vakant.
Så kan det vara. Det är tomt där.
Ja, det är mycket rykten om Mikael Thomasens framtid ju.
Man får ha respekt för att ändå ta ett tag innan AIK liksom gör saker officiellt ibland, för det ska ändå skrivas ganska långa meddelanden som förkunnar kontraktförlängningar och annat på hemsidan.
Ja. Deras presschef Stefan Melleborg har att göra när det är officiella nyheter som ska förmedlas.
Så är det. Bara därför kastar jag in en oförberedd kategori, det säger årets klack. Med tanke på att du nämnde AIK, tyckte det var intressant att de slagit ett nordiskt rekord då.
Men då bollar jag ändå upp Gais, tycker jag. De kan få den för all,
ja, hur många hade de med sig ner till Malmö? Det var 3-4 tusen?
Ja, det var 3,5 snackades det om. Ja. Och sådär. Årets klack, du kan ju jämföra. Ja. Alltså, du kan väga och...
Det är klart att du har större klackar på andra håll. Ja.
Men hela den här Europa-grejen och det känns som att de har haft en skön inställning till den här toppstriden och de har ju verkligen fått glädjas åt framgångar i år.
Det här är ju också en kategori som kommer att få Hammarby-fans att rasa oavsett om man inte väljer Hammarby utifrån liksom hur de...
Men det är klart att man måste nämna Hammarby
Det är såklart att de ska nämnas. Jag tycker liksom så här, AIK med publiksnittet ska nämnas. Jag tycker IFK Göteborg ska nämnas, för att jag har hört väldigt mycket IFK Göteborg. Jag tycker ändå liksom...
Just i år vet jag inte ifall...
Nej, men trycket de genererar, men det har också varit
väldigt mycket konflikter.
Jo, absolut. Den lilla detaljen ska vi inte förglömma.
Där, får man säga.
Absolut.
De har ju fyllt Gamla Ullevi match efter match i år igen.
Ja, men just lite den biten också. Så här.
Vill jag nämna att Degerfors var ju över 1500 personer på plats på Grimsta här. Det är ju
stark
siffra.
Jag kan väl också vända på det då. Och kanske på något sätt skicka årets klack till BP-support. Mm. Alltså förstå att stå på den där hemmaläktaren. Och varje hemmamatch så ser du liksom halva din arena tas över av gästerna.
Ja.
Till och med Degerfors kommer dit och tar över en långsida.
Ja.
Det är starkt av gänget som står där på den där lilla kortsidan och ändå gör sitt bästa för bra pojkarna. Det går att lyfta åt det här hållet också.
Ja, men de ska ha cred.
Ja, jag tycker det. Alltså, det kan inte vara lätt att spela för BP.
Nej.
På det här viset att konstant få sin hemmaborg liksom invaderad av motståndarlaget.
Ja. Ja, jag lider med dem verkligen. Det är tufft.
Ja, det är det. För att avrunda hela den här säsongen, det här avsnittet. Vi fick ett medskick från redaktör Jens här utanför. Han ville att vi skulle vässa vårt absolut mest effektiva LinkedIn-språk och säga ett, kanske två eller tre ord om varje lag i i ligan. Jag tänker vi tar det väl i tabellen så som det slutar och börjar högst upp med Mjällby.
För vi börjar med avsluta med misären.
Vi avslutar med misären.
Just
det. Nej, vet du vad? Vi vänder på det. Exakt. Du har helt rätt.
Vi går ner och avsluta på en positiv ton.
Mer crescendot.
Mycket bra. Bra mycket
dramaturgi.
Bra. Ja, precis. Det här fick vi med oss när vi gick in i studion. Här är inte förberett.
Ja, nej, det här är inte förberett.
Det är inte förberett.
Här känner jag att Makoto får briljera.
Ja, du bara slänger det här på mig nu.
Vi ska tillsammans verka fram det här. Ja, det blir bra.
Då börjar vi alltså med stackars IFK Värnamo, va?
Ja, Värnamo.
Ja, jag säger, vad ska man säga, verkligheten kom i kapp. Det är ju inte ett ord.
Men... Nej, det var inte ett ord.
Nej, men alltså det...
Ja, men det köper det. Nils?
Hopplösa.
Hopplösa, ja, verkligen. Östers IF.
Vi ska inte motivera orden. Vi ska bara lägga
rappt här nu.
Vi har varit igång i snart 50 minuter här.
Okej. Öster, ja, besvikelse får det väl bli på något sätt. Men det är ju ett jättedåligt ord att slänga ut. Ja. Det här kommer.
Nej, det här känns som ett svagt segment om du frågar mig. Väntat, säger jag.
Ja, precis. IFK Norrköping.
Naivitet.
Fiasko.
Fiasko, ja, verkligen. Degerfors.
Utbrytare.
Ja, du kan ju också bara skriva under på.
Ja.
Det är svårt att säga på något annat om just Degerfors.
Ja, skriver under på den.
Brommapojkarna.
Elefantkyrkogård. Alltså jag tyckte det var väldigt spännande att se. De har jättemycket talanger, men där de plötsligt har liksom plockat in massa gamla profiler från förr. Surt Junior, Baho i Hovland dyker upp i försvaret. Så jag slänger in det. Att det har liksom blivit...
Får jag skriva under på två raka?
Du kommer skriva under på allt.
Nej, jag ska ducka från
det. Det här just segmentet just vi befinner oss i, det är det svåraste.
Jag kan ta första här på nästa.
Halmstad, ja.
Torftiga.
Torftiga, ja, verkligen.
Pålitliga. Nej, det är de inte heller. Men, ja.
24 mål på 30 matcher. Ändå åkte de och städade av AIK i sista matchen. Det var ju imponerande. Men de är
torftiga.
Och andra sidan har de släppt in 50 också.
Jag menar, de öppnade i säsongen med 0-5 hemma mot Degerfors.
Omar Faraj. Sen hade de Agnero som ändå... det är väl hans mål som har räddat kvar dem den här säsongen.
Men det är faktiskt... Alltså, kollar du på målskillnaden, jämför deras målskillnad med de lagen som åker ur, så är det...
Ja, den är bedrövlig. Den är bedrövlig. Minus 26. BK Häcken. Cupvinnare.
Mästare.
vad heter det? Så här, liksom semestersjuka. Alltså de är ju bara ute och gör bra saker i Europa och så har de bara glömt bort vad de håller på med i liga.
Ja. Jag är inne på samma. Utcheckade.
Ja, utcheckade är bra.
Mycket bra. Sirius.
Svängdörrar.
Ja, det får man lugnt sagt säga. Alltså, ja... Nej, det är bra, det är bra.
Ja, vi kör upp. Ja, ta den. Elfsborg.
Ja, där hade vi egentligen utcheckat då. Men, oj.
Osynlighetsmantel. Och det här säger jag för att jag tycker att de har kommit väldigt, väldigt, väldigt milt undan med vad de faktiskt gör för säsong och det ras de har gjort. Det är väldigt lite liksom kritik och ilska. Nu är inte jag i Borås, så jag vet inte. Men att de har kommit undan och bara... tappat så mycket som de har gjort utan någon egentligen reagerat på det. Jag tycker att det borde vara mer krisrubriker kring vad de har sysslat med under den här hösten. Men det kan vara roligare att kanske bara säga Johan Larsson.
Kraschlandning, säger
Larsson. Ja, det kan man också säga.
Verkligen. AIK.
Riskbygge. Alltså så här, de byggde ju sin trupp med, och det har jag sagt förut i den här podden, deras mål var, de ska ta Europa. De har byggt en trupp som ska vara bra här och nu. De lyckas inte vara, de tar en sjunde plats. Så att på så vis är det ett misslyckande. Men det var ett riskbygge som, alltså glashus då.
Fuskbyggarna.
Ja,
fuskbyggarna.
Ja, det är bättre.
Malmö FF. Vi har sagt väldigt mycket om Malmö FF under säsongen.
Ja, vi har gjort.
Och det har ju såklart med förväntningarna vi hade.
Wake up call.
Ja.
Det är på något sätt ett wake up call på att du måste börja pricka rätt med saker. Du kan inte bara liksom förvänta dig att du ska ta Europa.
Nej, det finns en arrogans. År.
Arrogans också.
Den är bra. Den är bra. Faktiskt. Det är lite mättnad eller mätta. Ja. Eller något.
Mättnad finns också.
Det känns som att de behöver en ny starter.
Jag hoppas ni sitter och noterar här nu till era LinkedIn-uppdateringar framöver, för här finns många starka värdeord. Djurgårdens IF?
Ja, missräkning.
Jag höll på att säga liksom.
Skadekaos.
Man hade kunnat slänga in på häcken också.
Ja, verkligen. Ja.
Nej, men alltså, vad heter det? Ambivalens. Alltså, å ena sidan så har du på något sätt liksom Europa Conference
Stanford
League,
Bridge,
Stanford Bridge äventyret, men du har också liksom att det
blir håller mot överläktare och så vidare, vilket äventyr det var.
Och så har berg- och dalbana kanske är bättre. Ja. Alltså, för att det har ju varit väldigt mycket upp och ner. Verkligen. Jag tror Bosse Andersson efter de tuffaste säsongerna han har haft som sportchef i att försöka lotsa ihop där, och det slutar ju ändå i ett lag som gör bra resultat på hösten och ändå liksom ser möjligheter till ett cupspel som kommer, så att ja, berg- och dalbana säger.
Berg- och dalbana. IFK Göteborg.
Möjligheter.
Där har
nu kör vi LinkedIn-ordet. Ja, men faktiskt.
Ja, men uppåtkurva.
Ja, nu har man möjligheter att faktiskt bli det här storlag de har suktat efter att bli igen, som man har undrat om de någonsin kommer att kunna bli igen. Jag tycker att den här säsongen öppnar dörrar, den öppnar möjligheter. Om vi ska verkligen LinkedIn alltihop här.
Mm. Har vi något krönet på uppförsbacken?
Ja, just det. Framtidstro.
Framtidstro är mycket, mycket bra. Guys. Europaspel.
Ja, Europaspel. Oppa, oppa.
Fest.
Mm. Fest, ja, verkligen. Ja. Det är fest.
Det har ju varit party i Gais-lägret.
Ja, det är ingen tvekan. Vad kul de har det. Mm. Nej, men alltså, gemytlighet.
Ja.
Gemytlighet. Tack. Sammanhållning. Mm. Teamwork.
Ja, du bränner av hela
listan. Ja, magiskt. Hammarby. Nästan.
Ja,
projekt. Mm. Ja, men det var liksom, alltså de får ändå ihop 62 poäng.
De gör en jättebra säsong här. Ja. Och tvåa för andra året i rad. Men nästan är ju ganska bra. Det blir lite taskigt dock i år när liksom, jag får lite så här, hade de kunnat göra så mycket mer? Ja, det är de här två matcherna mot Mjällby som är,
verkligen.
Det är de som är avgörande. Liksom.
Men det är för mig är de i projektet. Det är ett projekt som liksom puttrar. De har en otroligt tydlig plan med vad de håller på med. Och den kommer ju, om de fortsätter så här, förr eller senare resulterar ett SM-guld, tror jag. Mm. Om inte det är nästa säsong.
Ja, jag tror det är många som kommer ha dem som favoriter till nästa säsong.
Absolut.
Så länge Kim Hellberg är kvar.
Mm. Ja, det är en nyckel. Och så har vi då till slut Mjällby.
Dominanta.
Ja.
Sagan.
Ja. Den internationella liksom, storyn, succén.
Sagan är bra faktiskt.
Ja, med all respekt BBC till det som är den liksom mest etablerade sagan i allsvensk fotboll, som givetvis är Robin Janssons resa från Bengtsfors till Orlando. Men
Robin Jansson, det här är en större saga. Tackar för sig där. Mjällby tar över den stafettpinnen.
Ja. Nej, men där har ni det. Det är Mjällby som alltså landar på 75 poäng. Nytt poängrekord i allsvenskan. Förlorar bara en enda match. Tänk om de hade kunnat göra en invincible säsong. Ja. Det var väldigt nära.
Så kom AIK där och sabbade.
Typiskt AIK.
Förlustsviten.
Så var det. Hörde ni, tusen tack mina herrar för att ni har varit med under den här säsongen. Tack alla ni som har tittat och lyssnat. Det har varit en fröjd. Tack till alla andra som har varit med här och pratat. Alla som har bidragit. Tack till alla lagen, tack till alla supportrar. Sportbladet Allsvenskan kommer tillbaks igen i vår för en ny säsong. Det ser vi fram emot. Hörde ni? Tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.